Jag, Mirja Turestedt, läser Själakistan av Ann Rosman i en inspelning från 2010. Dörrar till det förflutna låter sig inte öppnas utan att det knarrar. Alberto Moravia. Kapitel 1. Karlstens fästning tronade högst upp på Marstrandsön över det salta Västerhavet. De grå stenmurarna värmdes långsamt upp av septembersolen och skuggorna började åter vandra över borggården. Vinröd blommande ljung letade sig fram i alla skrevor av den bohuslänska berggrunden och bildade ett oregelbundet mönster i det grå stenlandskapet. Vid offerstenen i Offerlunden, 250 meter från port 23, som var ingången till Karlstens fästning, knäböjde en kvinna i helång linneskjortel, en ärmlös surkå och ett läderbälte kring midjan. Hon hade stått i exakt samma position i dryga 8 timmar nu. Den sydvästliga vinden friskade i och prasslade i boklöven ovanför den plats där hennes huvud borde ha suttit. Blod hade inte flutit på offerstenen på flera hundra år förrän under denna natt. Klass 9A från Fiskebäcksskolan, Västra Frölunda, gick i förhållandevis samlad tropp upp för fästningsbacken. Backen var brant med trähus tätt intill båda sidor. Klockan hade hunnit bli 9:30 denna soliga och med något blåsiga fredagsmorgon den 8 september. Fästningen öppnade inte förrän klockan 11, men Rebecka och Mats hade planerat tiden minutiöst. Med 27 tonåringar och oplanerad tid kunde nästan vad som helst hända. Okej allihop, här är ingången till fästningen. Den heter ju inte Marstrands fästning utan Karlstens fästning. Namnet kommer av att kungen, Karl den 10 Gustav, beslutade att starta bygget av fästningen. Karl Stenar, Karlsten. Ni kanske minns att Bohuslän blev svenskt 1658. Freden i Roskilde, sa en av eleverna. Precis, sa Rebecka. Freden i Roskilde innebar att Bohuslän och Marstrand blev svenskt. Nu var det så att Marstrands läge var och är fortfarande väldigt värdefullt. Är det någon som kan tänka sig varför? Det blev tyst bland eleverna. Tänk på att man tog sig fram mycket till sjöss på den här tiden, fortsatte Rebecka och pekade på den hand som nu räcktes upp ur klungan av elever. Hamnen, sa han tveksamt. Bra. Hamnen var mycket värdefull. Dels har den 2 inlopp, men det är också så att strömmarna i vattnet gör att hamnen nästan aldrig fryser igen. Fästningen öppnar klockan 11. Och då förväntar jag mig att ni står här utanför port 23 allihop. Ingen går in i förväg. Ja, men inga män. Alla väntar tills antingen Mats eller jag kommer. Förstått? Hon harklade sig och fortsatte med sin bästa berättarröst. Kommer ni ihåg att vi pratade om stenåldern och boplatser från förr på lektionen igår? Några av eleverna nickade förstrött. Rebecka började målande berätta om gamla boplatser, riter och ritualer och de människor som trampat den mark som de nu själva befann sig på. Alla eleverna lyssnade uppmärksamt. Några av dem lyfte till och med på fötterna och tittade på marken därunder. Långsamt rörde hon sig framåt i århundradena till tiden då fästningen byggdes. Där stannade hon, väl medveten om att löften om hemliga gångar och fängelseceller skulle få eleverna att lyssna vid 11-samlingen. Efter att ha konsulterat listan på vilka som skulle arbeta ihop packade hon ur sin gröna fjällrävenryggsäck och delade in eleverna i grupper, alla med olika uppgifter och utrustade med varsin plastmapp med varierande innehåll. Hon hade pytsat ut bråkstakarna och sett till att det i alla fall rent teoretiskt borde kunna fungera. Varje grupp fick en karta över området samt en förstoring över närområdet mellan fästningen och lotsutkiken som låg på höjden strax intill. Platsen var vald med omsorg. En samling gamla stigar som sammanstrålade och en bokdunge med den mytomspunna offerstenen. Stämningen var uppsluppen när eleverna klättrade upp längs gräslänten och försvann utom synhåll. Rebecka hade just satt sig till rätta och tagit en tugg av sin skinksmörgås när hon hörde skriket från en röst i målbrottet. Jaha, sa hon vänt till Mats. Hur lång tid tog det? Sitt kvar du, jag går och kollar. Mats reste sig och räckte Rebecka sin mugg med kaffe innan han försvann med långa kliv.